Du börjar.
Aj. Jag slog i örat. Eller alltså i hörluren.
Mm. Gjorde du om på hörluren då?
Det kommer bli blåmärke där, en blåtira kanske.
Mm, stackars hörlur.
Ja, mm. Oh, shit. Jag har satt på så att du vet. Jag orkar inte ens skoja om det.
Nej. April, din dumma sill.
Första april?
Ja,
har du dragit några?
Fredag? Nej. Har jag inte? Är sämst på att dra skämt.
Ja, det är så jävla kul. Jag 4 skämt tror jag fick till idag på jobbet. Första började igår.
Seriöst, 4 skämt.
Ja, men alltså det är så jävla kul. Så igår var så här, fan, ska vi inte skämta lite med chefen, han som är så jävla stressad och tråkig för tillfället. Förlåt, chefen. Så vi bytte det här vanliga tangenter på hans tangentbord, vi tejpade musen och så vidare liksom. Och sen så kom jag till jobbet idag, och jag kommer lite sent, som vanligt, 10 minuter sådär. Och det är lite så här nagg i ögat på honom, det har det varit. Så jag, men ja, det är som det liksom. Och så börjar jag jobba och så här, ska jag visa min vilja nu att det är lite sent, så jag tar tag i saker på en gång. Och så han bara, Tess! Jag bara, mm. Han bara, har vi någon ny mus här? Jag måste ha en mus, alltså en datamus. Jag bara, behöver du? Varför då? Han bara, vad fan, den har slutat funka. Just nu när jag har så himla mycket att göra. Jag bara, just nu när jag har så himla mycket att göra. Alltid. Han bara, ja, men nu måste jag ha en mus. Jag bara, börjar rota i elskåpen och så här. Jag bara, eller så är det 1 april idag. Han bara, Tess. Jag bara, jag sa inte att jag har gjort någonting, men jag säger att det är 1 april. Och så fixar han musen och börjar sätta sig och skriva. Sen hör jag några minuter senare, Tess. Jag bara, vad är det? Han bara, tangentbordet. Han bara, jag orkar inte. Det blir så skitarg. Jag bara slår på tangentbordet. Jag bara, det är inte läge idag. Jag bara, nej, det var inte läge idag för 1 april. Och jag bara, så jag vägrar liksom gå in i hans energi nu. Han bara, nej, men jag kan fixa det där åt dig sen. Men du måste dra ut honom till tangentbordet, för jag kan inte trycka nu. Då skriver du det här mejlet som du har fått. Åh, shit, det var så jäkla kul. Och så i alla fall, så han bara, skiter i det. Så fortsatte han skriva med fel tangenter. Han bara, kroppsminnet sitter i liksom. Ja, i alla fall. Och så har jag en annan kollega som kommer in och har varit på däckbyte idag till sommardäck. Och jag bara, hörru Fia, har du bytt ett sommardäck idag? Hon bara, ja. Jag vill bara påminna dig, eller säga en sak, att vår gamla kollega som bor där i Bromma mässade precis och sa att han har fått böter för att han kör med sommardäck i vinterväglag. 2-2, skitkul. Hon bara, va? Och så sitter en annan kollega och bara, nej, men det är 1 april. Jag bara, nej, fast han menar det. Han skickar till och med en bild på boten. Alltså det är 2-2 om du åker fast nu och kör med sommardäck. Det tog säkert 2-3 minuter innan jag, alltså, så länge jag kunde hålla mig. Vet. Jag bara, jo, men det är sant. Och du vet, 2200 kronor. Jag ville bara säga, åk inte via Bromma och så vidare. Och bara spädde på hela grejen. Hon bara, det är helt sjukt alltså. Alltså man kan ju inte tro att det är vinterväglag nu. Alltså, eller bara titta ut och höll på. Sen bara, eller så är det 1 april. Hon bara, fan. Och så där höll det på. Jag kommer inte ens... Jo, och sen har vi en praktikant. Det här var nästan roligast av allt. Vi har en praktikant som är 17. Han ska jobba i sommar och sen ska han göra lumpen. Och han är jätteduktig, så vi vill verkligen att han ska börja jobba nu. Alltså, han har fått fast anställning redan, om han vill. Och honom har vi halvsnott av en konkurrent. För han följde med på köpen och vi fick en ny installatör som hade haft hand om honom. Och vi är jättenöjda. Och vi känner den här konkurrenten väldigt väl. Kan ju nämna att det är mitt ex som har haft hand om honom tidigare. Så när han kommer idag så bara, du, det är så här att jag, mitt ex ringde då konkurrenten som jobbar för tidigare och frågade om han kunde få låna dig innan sommaren här. För de har ett jätteprojekt. Och jag kände att eftersom vi liksom har snott dig lite grann så har jag lånat ut dig då. Så en vecka där i maj så kommer du få jobba på gamla firman tillsammans med den där killen, vet du. Han bara, ha, vad är det för projekt och så? Jag bara, men det var något i närheten där. Och då... Installatören som har haft hand om den här lärlingen hela tiden då, på förra filmen också då, sa ju att, men gud, ska vi låna ut honom dit och liksom bla bla bla. Och så vart världens diskussion och chefen kommer ut och tittar på mig och ler, för då förstår han att jag skämtar. Och han har ju inte fått höra någonting om att vi ska låna ut någon praktikant liksom, eller lärling. Så det var jättekul. Så han bara, ja, nej, men det får jag väl göra. Han bara, ja, bara, det är jättebra om du har tagit körkort innan dess också. Han håller på att ta körkort. För att du kommer behöva åka lite fram och tillbaka. Han bara,
dålig press.
Han bara, ja, nej, men då är det säkert där i Brommaområdet också där jag bor. För att de hade ett projekt där och bla bla bla. Och sitter och diskuterar så här. Och jag, alltså till slut, jag bara, men nu, fan, är ni dumma eller? Jag bara, klart som fan vi inte lånar ut dig till våra konkurrenter. Han bara, nej men alltså jag... Jaha, du vet. Och så chefen. Jag hade aldrig lånat ut någon till någon konkurrent. Det fattar ni väl själva, du vet. Det är bara Tess som håller på och bara sitter och skriker det. Jag bara, nej, det var jättekul faktiskt. Så har jag hållit på idag.
Fyra skämt.
Mm. Ja, jag kommer inte på det sista. Jag vet att det är fyra. Jo, och sen var det lilla ut på Facebook att jag hade snaggat mig.
Mm.
Och det var lite för att så här strö någonting, irritation i min... vad ska jag kalla det för? Pojkväns... ögon. För jag pratade om att snagga mig och klippa mig. I början sa han, det spelar ingen roll hur du ser ut. Du vet, jag tycker om dig för den du är. Liksom, du får ju klippa dig hur du vill. Och så sista månaden så bara, nej, jag vill att du har långt hår. Spara håret. Och jag blir så här, fan, du bestämmer inte hur jag ska se ut i håret. Och så la jag upp en bild nu på mitt nysnaggade hår. Jag tog en bild på våran lärling då, som jag pratade om bakifrån. Ett nysnaggat hår. Så bara, oj, vart det lite kort eller? Jag har inte fått någon kommentar från honom. De fyra har jag gjort.
Men han känner nog dig.
Eller? Nej, jag tror inte han gör det.
Okay. Gud, vad spännande då.
Ja. Jo, så kanske det är bra att vi ses ikväll. Eller något. Eller inte.
För att bevisa att du inte har snaggat dig.
Mm. Eller så gör jag det innan jag åker nu.
Mm, tycker jag.
Har du någon trimmer hemma?
Ja. Det har vi ju. Jonas har.
Alltså grejen är, det vore inte konstigt. Alltså jag har ju snaggat mig förut, så det är egentligen inget konstigt.
Du passar ju liksom bra i det också.
Ja, jag trivs bra i det.
Mm.
Men jag tror också det här med, nu har jag blivit äldre, det känns inte lika okej att göra det liksom. Jag vet inte, både för mig själv och andra. Det är det här liksom, när man är nysnaggad eller snaggad som tjej, då tycker jag att det krävs lite mer smink och make för att liksom
lyfta upp det.
Ja, för att hålla det här kvinnliga vid liv liksom.
Mm.
Och det orkar inte jag riktigt nu, känner jag.
Nej.
Så att det, jag tror inte att det är läge. Så.
Nu tycker jag att du behåller ditt halvlånga hår på höger, vänster sida. Där du har varit snaggad väldigt många gånger, så det hänger liksom inte riktigt med.
Nej.
Det är gulligt.
Du, jag, vet du, det är det som gör att jag vill snagga mig, för jag orkar inte vänta på den jävla utväxten. Jag håller på att bli galen. Och du vet, du så här, då ser det ut som en halvpars nedanför örat som hänger ut om jag inte så här sprayar fast det där jävla håret. Och jag håller på att bli galen.
Den ramlar ju ner också hela tiden.
Jag kan inte göra någonting åt det. Och du vet, jag har ju fått så här tics. Jag måste ju liksom hela tiden dra håret bakom örat. För att det inte ska se ut som en halvpars på ena sidan. Och pars är bland det värsta jag vet, dessutom. Alltså jag... Det,
du kan få några hårnålar med dig till mig hem.
Mitt hår är fruktansvärt just nu. Det är inte långt ifrån snaggen, det ska jag säga. Men jag försöker ha tålamod här.
Jag tycker att vi ska trimma dig.
Mm.
Säger man så?
Mm.
Vi kan gå ner till hundtrimmen här på hörnet.
Eller gör lite extensions med hundhår.
Golden retriever.
Ja, nej. Någon svart hår. Åh, shit alltså. Jaha. Hur är läget med dig?
Med mig? Mm. Jo, men det är ju fantastiskt. Jag är ledig från och med idag. Det är jätteskönt. Påbörjar mitt nya liv här om några veckor, väl tanken. Så fram till dess så är det väl bara att sträcka fram tårna och ha fötterna upp och huvudet ner.
Är alla medvetna om varför ditt nya liv börjar? Eller vad det är som händer? Har vi berättat det ordentligt?
Nej. Jag tror inte det.
Nej.
Vill du berätta?
Nej, jag vill att du berättar.
Vad ska jag berätta då?
Vad som händer? Vad är på gång? Vad är på ingång i ditt liv?
Oj, vad är inte på ingång i mitt liv?
Du har någonting i magen.
Jag har en liten bajskorv.
Det är
så förstoppad.
Mm, nej. Det är jätteförstoppad.
Nej, jag bara skojar. Nej, men lite kuk i fittan, va? Så skapades ett litet barn.
Var det skönt? Och
ja, det var otroligt skönt. Det var en sommarkväll. Och sen så helt plötsligt så bara fanns det någonting där.
Mm,
och då är tanken att bebisen ska komma nu i april. Får vi se. Den bestämmer sig för det datumet som vi sagt. Liksom.
Mm.
Det är därför jag flåsar mycket och ja, pratar baklänges ibland och tappar fokus ännu mer än vad liksom. Det är sånt jag märker, och du kanske, men ja, sånt livet. Så vi får se, det ska bli jättespännande.
Mm.
Mm.
Du är jättesöt också.
Livet som tvåbarnsmamma. Mm. Det kan ju du allt om.
Oh ja, det kan jag. Fick höra av en annan vän idag. Nu, alltså jag respekterar dig så mycket mer. Efter de här två dagarna jag haft. Jag bara, aha, vadå då? Nej, alltså jag har ju varit ensamstående förälder nu till ett barn. I två dagar. Han bara, jag respekterar dig så mycket mer just nu än vad jag någonsin har gjort. Jag bara, ja, det kanske är så. Visst fan, är det tufft att vara förälder? Herregud.
Ja, någon som skulle påstå någonting annat, det är bara konstigt.
Ja.
Ensamstående åt ett barn i två dagar, så är det?
Ja, det är två dagar till nu. Så nu skulle de ha fredagsmys idag för att han var trött. Mm. Så är det.
Ja, vad fint. Man får hitta sina egna strategier.
Ja. Ja. Åh, herregud. Jag bara babblar på första 10 minuterna liksom. Om ingenting. Har vi något vettigt att säga?
Nej, jag tror inte det idag.
Nej.
Har vi någonsin haft det? Nej, jag bara skojar, det är klart.
Och jag bara började fundera. Jag bara, har vi det? Eller, det borde vi väl ha haft, liksom.
Annars hade vi kanske inte gjort det över 40 avsnitt. Om vi inte tyckte att vi hade någonting vettigt att säga.
Men... Nej. Men jag läste faktiskt, eller gick igenom våra feeds på, vad heter det, inlägg, händelser på Instagram. Och bara så här, kolla vad vi gjort för någonting. Och jag bara, shit vad mycket vi har gjort.
Ja.
Och faktiskt några, tycker jag, lite smartare avsnitt.
Du menar,
lite mer seriösa åtminstone.
Yes.
Och då såg jag några av de här inläggen väl ut lite feedbacks och så. De vi har frågat om lov. Och vad mycket det gör. När jag läser de här feedbacksen som vi får. Alltså det värmer så otroligt mycket. Speciellt på de avsnitten där vi faktiskt har varit lite seriösa. Så har vi fått mycket så här, tack och underbart att höra er prata om det här. Och, alltså det, hur mycket det betyder bara med ett text eller ord också. För den delen som vi har fått. Och då hade vi ett avsnitt, eller vi har ju flera, men vi har ju några avsnitt där vi har fått mycket feedbacks på. Och jag lyssnade på det. Och då var det här, jag tror att det är känslor att reglera, eller inte. För jag hade glömt bort vad vi pratade om. Och ska vi ta upp någonting som är lite, vad ska jag säga, lite mera allvarligt eller seriöst. Så kan man ju gå tillbaka till det hur mycket som helst, men... Jag är ju verkligen i en sån period nu då jag känslor reglerar väldigt mycket, vilket vi pratade om i det avsnittet, att vi inte tyckte att vi skulle göra. Utan man ska vara sig själv. Jag var verkligen påstridig där och sa, nej, jag ska vara mig själv. Jag ska låta mina känslor komma till tals och jag ska visa vem jag är.
Mm.
Och så känner jag bara så här, jag orkar inte just nu göra det. Så jag har blivit lite lame. Numb, vad säger man?
Ja, nej, alltså man blir avstängd.
Ja.
Eller?
För att jag orkar inte vara mig själv är ju fel ord, men jag orkar inte uttrycka allt jag känner och tycker och tänker och är. Och då har jag börjat fundera på det, varför gör jag inte det? Okej, okay. Då ligger en rädsla i det och då kommer vi in i rädslan som vi också varit inne mycket på. Stolthet och sårbarhet avsnittet till exempel. Just det här att gå tillbaka och lyssna på avsnitten gör ju att jag får tillbaka lite information som jag själv har tappat. Och lite push och lite pepp.
Jag fattar. Men jag tänker också att vi... när vi pratar om gränssättning eller känsloreglering så är det ju fortfarande en autenticitet i det som vi typ efterfrågar hos människor. Och då spelar det egentligen ingen roll, för det är ingenting man ska upprätthålla, vare sig man mår bra eller dåligt i livet, utan det är någonting vi applicerar jämt. Alltså det är väl så man önskar att man lever, tänker jag. Men det är klart att det krävs en viss form av energi för att kunna sätta upp en gräns, för det är uppenbarligen någonstans, du vill ju någonstans, givetvis. Så det är ju, utveckla.
Ja, nej men jag tänker så här. Vi kan ta ett exempel. Jag ska bara höja micken lite för den åkte ner. Ett bra exempel idag var när jag under lunchen fick höra en händelse om en kompis som träffade en gammal tjejkompis ute på puben. Hon kom dit med sin nya pojkvän. Och de hade flyttat ihop allting, så det hade verkligen blivit seriöst. Men den här, min kompis då träffade den här tjejen igen och varit jätteglada och vet, stod och pratade i baren. Mm. Varpå den här nya pojken och blir jättesvartsjuk. Och han lackar ur för att hon inte väntar på honom utanför toaletten, som hon borde göra som tjej. Okay. För att hon står istället och pratar med min vän då vid baren. Och han lackar ur så pass mycket på det här utestället så att det är liksom jättemånga som reagerar och försöker gå emellan. Och han vill ta nycklarna från henne och hon är inte välkommen hem längre. Och det har absolut inte hänt någonting. De står och pratar liksom. Och när min kompis då berättar det här så kommer jag på mig själv och tänker, men vad är det för jävla tjej? Alltså det är bara nita honom och går därifrån. Jag känner det här, bara, fan stå upp för dig själv. Vad fan är det för fel liksom? Så där kan man inte behandla en tjej. Och när jag sitter där så bara... jag sitter där, vi är flera som sitter vid matbordet eller vid lunchbordet. Och då sitter jag så här, jag blir så irriterad på henne, för honom för det första. Han ska inte bete sig så där, men att hon inte sätter en gräns där. Och bara, du, jag tar båda nycklarna så kan du sova någon annanstans. Eller vad som helst, eller faktiskt, jag kände bara slån på käften. Alltså faktiskt.
Ja.
Och det var liksom flera vuxna karar som skulle gå emellan också för han var så aggressiv. Och så sitter jag där och jag bara, men för helskotta Tess. Alltså här sitter jag och dömer en annan tjej för att hon inte gör, står upp för sig själv. När jag själv faktiskt befinner mig i en sån situation där jag inte gör det. För i det läget är jag. Och jag tycker att det här, det blir väldigt personligt nu. Men jag tycker att det är jobbigt. Jag skäms över mitt eget beteende för att jag inte står upp för mig själv mer. I den situationen som jag befinner mig i nu. Och det gör att jag känner mig svag inför mig själv. Och känns som att när jag dömde henne, just henne i det här läget då, honom också, men just henne i det här läget, så såg jag mig själv i just det här läget att jag inte orkar uttrycka mig, jag orkar inte stå upp för mig själv, jag orkar inte sätta de här gränserna just nu. Och då började jag fundera på, är det här, varför gör jag inte det? Är det av rädsla? Ja, troligtvis. Vad består rädslan av? Och så vidare. Och där började jag liksom så här, vad fan, nu det är dags för mig att göra någonting åt det här. För jag mår faktiskt inte så här jättebra av det här. Men jag orkar inte ta tag i det, jag orkar inte sätta upp de här gränserna. Och det här avsnittet som jag lyssnade på, då säger jag att jag är inte rädd för att bli sårad. Av en relation till exempel. Däremot så jag är nog rädd för att... eller jag vet inte vad jag är rädd för, faktiskt. Rädd för att inte orka, tror jag. Jag är så trött så jag känner att om jag tar det här nu, om jag sätter upp den här gränsen nu, då kommer det bli ett helvete så jävla länge, eller flera dagar, eller... jag kommer börja gråta, det kommer bli jobbigt, jag ska ha barnen på söndag, hur ska jag ta hand om dem om jag är helt förstörd?
Får jag stoppa dig där? Mm. Det är omständigheter. Det är för att du bygger upp en konsekvens som du inte egentligen vet någonting om. För att man har den erfarenheten att till exempel... Alltså att det kan bli så, givetvis. Och sen återkopplingen till den här våldsamma situationen. Det är ju ganska läskigt att sätta upp en gräns i en våldsam situation som faktiskt uppstod om han blev så jävla upprörd. Det är klart att man tycker och tänker att ja, men du borde ju i ditten och datten. Men... jag själv, som har blivit utsatt för psykisk misshandel, tog de här sakerna hemma och inte i offentlig miljö för att jag inte ville att han skulle tappa ansiktet. Där kunde jag stå upp för mig själv mycket, mycket bättre. Men jag tänker att... jag vet inte om du är rädd eller att det är rädsla det består av. Utan jag tänker mer att det kan vara att du drar dig för att såra någon annan. Man drar sig för att liksom... nej men han eller hon kanske har lite jobbigt nu. Och nej men fan, jag tar inte den här diskussionen med henne nu. Eller jag tar inte den här diskussionen med chefen nu. För han har ju så jävla mycket att göra. Vi pratade också om det förut. Att vi vill inte drabba andra människor. Vi vill inte vara de som... där andra människor drabbas utav oss. Och då undviker man ju vissa situationer. Och så tar man det själv. Och sen så sitter man där. Och du blir bara skörare och skörare och skörare. För att... själen äts ju upp av det här.
Mm.
Men det kommer ju alltid komma en vändpunkt. Tills den dagen du ställer dig upp igen och bara, nej men fuck it, nu orkar jag inte längre. Och då beror det ju på vad du kommer fram till.
Mm.
Det är ju också en process, tänker jag.
Ja. Och det process Absolut, den har jag också tänkt på. Varför gör jag inte det här redan nu när jag vet utgångsläget och jag vet slutläget? Egentligen så tror jag ju det i alla fall. Varför tar jag inte bara tag i det här och gör slag i saken och bara så här, ja, men det är just den här processen. Och jag vill att det ska gå så jävla fort. Jag vill gå fort in i saker, jag vill fort ut i saker. Jag vill inte hålla på och älta, jag vill inte hålla på och drabbla. Det ska bara vara... ja, där är jag svart eller vit. Lite som du brukar prata om. Och totalt transparent vill jag vara. Men det är så fruktansvärt energikrävande att vara det. För det krävs hela tiden en pågående kommunikation. Framförallt med mig själv. Dialogen. Men också med den andra parten. Eller flera parter om det är så. Och jag bara kände så här, det tar för mycket energi för lång tid. Varför gör jag inte något nu? Ja, men det är ju, jag är inte helt hundra på vart jag står heller uppenbarligen. Och samtidigt så finns det i det här fallet en annan människa med i bilden som kommer att bli påverkad av det jag säger och gör.
Ja, men precis, drabbas där då, om man ska kolla på det så.
Mm.
Men jag tänker också att, tänk om det är så... Om du vänder på steken istället. Att, låt säga att du gör någonting åt situationen då. Och det är det bästa du har kunnat gjort. För att då helt plötsligt så vänder sig ert förhållande till någonting bättre.
Mm.
Alltså tänk om det faktiskt kunde bli så.
Mm.
Och då helt plötsligt har du ju energi. Så allting behöver ju inte bli negativt heller. Mm. Visst finns det alltid en risk. Men risker finns det ju i livet hela tiden.
Ja. Nej, men den är helt rätt. Och det är exakt det du säger också. Att göra tvärtom eller gå emot det jag tänker först. Det är någonting som jag gillar. Men där är jag otroligt rädd att i det här läget. För att det handlar just om känslor och det handlar om två människor som jag tycker om väldigt mycket. Båda två liksom. Och jag vill inte bli sårad och jag vill självklart inte bli sårad. Men... Det ligger så mycket... Ja. Jag tror att... Ska jag säga? Erfarenheten här... Jag har ju haft liknande situationer förut. Min erfarenhet är att när jag tar de här diskussionerna och problemen upp till ytan... Så har jag fått jävligt mycket stryk. Jag har också, precis som du, varit utsatt för psykisk misshandel... Och de spåren sitter ju i. Och det är jättesvårt att ta bort dem. Jag kan ju se det klart och säga så här, men det här är inte samma person. Det är inte samma relation. Det är inte samma situation. Ingenting är egentligen detsamma. Men för mig är det en liknande diskussion som måste tas upp. Och det gör att jag hamnar i det läget där jag var för de här åren sedan. När jag varit jävligt illa behandlad. Och det tog mig väldigt hårt liksom, och väldigt många år att komma ifrån. Jag ser det klart att det påverkar mig. Men jag har svårt att släppa det. Det sitter i kroppen. Det blir en ångest som bara äter upp mig inifrån. Och bara så här, är jag där igen nu? Kommer det här hända igen?
Det blir ett hinder, eller vadå? Mm.
Och det gör ju mig rädd. Där, ja, apropå det så rädslan ligger nog där i också. Jag vill aldrig mer återuppleva det som var. Jag vill inte gå sönder så som jag gjorde då. Det är jag rädd för.
För att var det fel beslut eller var det för den personen eller vad var det som var att vad hände mer konkret alltså med dig? Alltså ditt hjärta brast ju, men det hade du väl redan gjort med tanke på det du hade blivit utsatt för, menar jag.
Ja. Jo, men så är det ju. Det var ju också en jättelång process och det är väl därför jag har lite mer bråttom här.
Ja.
Jag känner så här, det får inte gå så pass långt så att jag blir så pass nedbruten så att det tar mig så många år att färdigställa det här liksom.
Jaha,
Och för mig har det blivit så viktigt efter den relationen att stå upp för mig själv för att visa mina barn någonting bättre. Så det här är någonting jag lever med. Det här känslan av att jag vill vara en förebild för mina barn. Jag vill visa vad en stark kvinna är. Och jag tror inte att jag hade tagit det här lika hårt om jag inte hade haft barn. Jag hade kunnat hantera det här på ett helt annat sätt. Men det har blivit så otroligt viktigt för mig efter den förra relationen att visa mina barn att vi tar ingen skit. Och då blir det en moralfråga också. Så att det är så mycket i det här. Liksom. Fan, om jag träffar den här personen då tillsammans med mina barn till exempel, då är jag väldigt noga med att säga ifrån. Och så får jag ta fighten eller skiten sen, om det nu blir någon. Men när jag inte har barnen med mig, då blir jag lite lamare. Då känner jag så här, men jag behöver inte ta den, det är så jävla viktigt. Det är inte skitsvälj i skiten och bara gå vidare. Och... Så det är en jättestor del för mig. Och det lägger ju en press på mig liksom.
Att göra någonting åt situationen eller vadå?
Nej, men att jag måste bevisa för barnen det här.
Jaha.
Jag måste hela tiden vara den starka. Jag är den de ska se upp till. De har ju kanske inte samma... Ser inte upp till sina andra föräldrar på samma sätt som de gör till mig faktiskt. Jag lägger en väldigt stor press på mig själv när det gäller mina barn. Och hur de ser, hur de ska växa upp. Det är ju två tjejer.
Mm.
Och det är jätteviktigt för mig att de inte hamnar i en sån... situation och relation som jag har varit i. Alltså det är superviktigt. Jag tänker på det hur ofta som helst. Att jag måste lära dem och säga ifrån. Och jag skiter i måste. Jag måste lära dem att stå upp för sig själva. Att säga stopp. Att sätta gränser. Och då behöver jag vara den förebilden för dem. Och det... Jag vet inte om det kan gå till överdrift. Men jag lägger en väldigt stor press på mig själv där.
Ja.
Att lära dem det och vara självständiga och starka kvinnor.
Ja. Då är det väldigt mycket energi som går åt där också.
Mm.
Såklart.
Ja. Ja.
Vad skulle jag säga? Ursäkta, men det är någonting som surrar här inne. Jag tror att vi har fått in ett litet fluga eller någonting. För det är någonting som stör mig, så jag... Apropå fokus. jag har 100% fokus på dig ändå. Det är bara, alltså, jag trodde att det var din telefon som ringde någonting, så bara nej, det är...
Vart är min telefon då?
Den ligger bredvid dig.
Jaha.
Nej, men ja. Nej, alltså det enda jag vill skicka med dig och till alla andra, det är ju liksom att man inte ska vara så jävla hård mot sig själv, för det är alla andra ändå. Alltså du sätter ju vissa gränser ändå, när det är med barnen och så vidare. Och sen att processen kommer ju ha sin, hur säger man, gilla gången då. Vare sig du vill eller inte. Man behöver ju inte ha kontroll över processen heller.
Ja, för nästan en fråga. Är jag inne här på kontrollbehov eller inte?
Jag tycker det.
Eller är det en självbevarelsedrift för att inte... Nu kanske inte det spelar roll. Nu vill jag ha kontroll. Nu vill jag ha kontroll på vad jag har kontroll på.
Men självbevarelsedrift, hur menar du då?
Ja, men att jag vill självbevara mig. Alltså jag vill inte bli sårad och förändrad och
jaha.
Jag måste självbevara mig, vad säger man? Ja. Skydda mig själv liksom.
Exakt. Men alltså nu kommer det här kanske låta jättehårt och vi kanske inte är vänner efter det här. Men jag tar risken.
Där.
Den som sårar dig själv, eller den som sårar dig här i den här situationen, det är du själv. För att du aktivt någonstans så väljer ju att bli behandlad på ett visst sätt. Och det är inte, som jag säger, det är inte alltid dåligt och det är inte alltid bra. Men jag tror att det är där skörheten ligger. Att du inte orkar stå upp mot vissa händelser, eller mot vissa, för det är så här, nej men alltså, för att det går inte, för att just nu måste jag tänka klart, jag vet inte vad jag vill med livet, och fine, då får det vara så här, och så går man vidare, och så går ju bara tiden, och sen när det där barn är med, då är det glasklart. Det är alltid så, det är så jävla intressant att man hela tiden kan applicera på en annan människa i en annan situation, ta situationen ur sin kontext, ja men vadå, det är mina barn, men du värderar aldrig, eller du, men man, jag, ingen, eller ingen, men i alla fall människor överlag, värderar ju inte sig själv lika högt som sina barn eller kanske någon annan i det här fallet. Och det, alltså det syns ju väldigt tydligt. Och liksom, det är samma sak när kvinnor ska försöka ta emot hjälp. Det är extremt svårt för oss att ta emot hjälp. Och liksom vara skör inför en själv. Och därför är det så konstigt att man tillåter sig själv känna vissa känslor. Att man bara fortsätter låta det gå. Det är jätteintressant.
Mm.
Jag vet inte vad det har grundat, alltså vad det grundar sig faktiskt, helt ärligt.
Nej. Nej, men jag tror ju att vi ja, men det tror jag kommer ifrån familjeuppdelningen, eller man ska säga. Alltså den finns ju i hela världen. Det är kvinnan som tar hand om familjen. Det är vi som uppfostrar, det är vi som ska leda barnen framåt och så vidare. Så det tycker jag nog inte är så konstigt. Det är konstigt att vi inte har kommit längre.
Mm.
För det är ju inget nytt, och jag menar i den här delen av världen så har vi ju liksom kommit längre än på många andra ställen när det gäller jämställdhet och så. Det är pappaledighet, man får lika mycket, man ska ta lika ansvar och så vidare. Men vi är ju inte där ännu, det kan vi inte påstå. För fortfarande så ligger det stora huvudansvaret för familjen ligger faktiskt på kvinnan. Det är i stort sett bara om man ser över hela världen så den ekonomiska aspekten som är, ligger på pappan.
Ja.
Och det förstå vilket jävla ansvar man bär på då. Som ligger i historisk, vad säger man? Ancient.
Ja.
Tillbaka i tiden liksom. Det...
Ja, men alltså, det är så intressant att det är liksom den här självklarheten. Den bara kickar in. Alltså lejoninnan eller hönsmamman, kallar henne vad du vill. Men varför har vi inte en inre egen hönsmamma?
Mm.
Varför skyddar man inte sig själv på samma sätt som man skyddar alla andra? Alltså tänk dig kvinnor som ändå utsätts för fysiskt våld. Som dessutom får ta skit från samhället. Varför lämnar du inte honom? Varför gör du inte si? Varför gör du inte så? Eller de kvinnorna som lever tillsammans med kvinnor som blir misshandlade. Där man inte ens blir betrodd. Inom vården till exempel. För att läkaren och sjuksköterskan tror att det är din väninna. Och inte din flickvän som faktiskt misshandlar dig och så vidare. Men så fort det liksom ändå är barn med i bilden så gör man ju allt... För dem, det är en sån konstig, skev, vriden, jävla syn på sig själv och inför sig själv.
Mm.
Och det är så himla, man ser liksom i en kvinnans ögon att alltså, den här personen vill inte någonting annat än att bara få en skyddad identitet och liksom bara dra härifrån. Och så bara, nej, det händer ju inte. Utan vissa blir ju dödade på kuppen liksom, för att man... Jag undrar, jag är så nyfiken på vad det är... Alltså kvinnor som lever i ett våldsamt förhållande pratar jag om nu. Vad som gör att man inte lämnar. Det kan inte bara vara rädsla. Det kan eller det är klart om du blir dödshotad, givetvis. Eller att den personen hotar med att ta livet av sig, kanske. Eller vad som helst, men hotar i alla fall. Det är bara så intressant. Det här stöter jag på varje dag, hela tiden.
Ja, nej, men det diskuteras så mycket om det också. Varför man inte lämnar. Jag kan ju svara för mig själv. Det är ju, självklart är det ju en rädsla. Och dels i hur det kommer att se ut själva uppbrottet. Eller när man lämnar. Kommer det att hända någonting? Kommer jag att bli dödad där? Kommer han göra någonting med barnen om han har barn? Hon, han, det, den det. Men också den här... Du är ju så nedtryckt så du tror ju inte själv att du kommer att klara dig.
Nej.
Så det är ju självklart. Jag menar, du har blivit intalad så länge att du är totalt värdelös. Att du inte kommer att träffa någon ny ever. För att du är så fruktansvärt ful och dålig och äcklig. Och du kommer inte få ett jobb för att du kan inte sköta dig. För det ser du ju hemma. Det ser ut som ett jävla helvete. Du kommer inte kunna sköta ett jobb ens.
Mm.
Och vadå barnen? De går kring med skitiga kläder. Du kan inte ens vara mamma. Alltså gå från det och bli själv, för att oftast man kanske har blivit väldigt ensam eftersom man har blivit isolerad också väldigt ofta för att inte avslöja hemligheterna hemma. Så ofta man är väldigt ensam också i de lägena. Och då be om hjälp när man känner att jag är inte ens värd hjälp. Och dessutom kanske inte få hjälp när man väl ber om den.
Mm.
Alltså det finns, jag kommer så väl ihåg att det finns inget hopp. Alltså det var liksom, jag berättade i det avsnittet om osynlig misshandel att jag hittade en liten jävla färgglad kärna i mig som sa att det är inte över. Det är inte över, ta det här lilla jävla fröt och bara fortsätt kämpa så växer det där. Alltså du vet, jag var tvungen att gå in så djupt i mig själv för att hitta hoppet. Att det skulle kunna finnas en framtid för mig om jag lämnade. Så att jag blir jätteupprörd när folk säger så här, men varför lämnar du inte bara?
Ja, men alltså det jag menar, det går inte att ställa en sån fråga till en kvinna.
Nej.
Jag är mer intresserad av det här psykologiska nedbrytande som du får av en annan person och det du faktiskt själv gör mot dig själv.
Mm.
Vi ska inte glömma att man oftast, eller oftast men ibland händer det, att man är sin största fiende själv.
Mm.
Som, alltså det här med inre dialogen, den kan ju vara fruktansvärt negativ.
Ja.
Det är därför vi har ganska många folksjukdomar idag. Just bland kvinnor med ätstörningar och allt vad det är, för att man är ful och man är fet och man... Om man inte har Botox då är man inte värd någonting och så vidare. Och vi har ju flickor som sagt. Och ja, i drivkraften finns motivationen, va? Men jag undrar varför den är så svag ibland hos... Ja men... Byt jobb. Alltså om man ska byta ett jobb så här. Nej. Nej men jag är kvar 30 år till. Det är lugnt. Okej. Okay, ja men då dör vi med det här jobbet då. Till exempel.
Mm.
Men då ligger det en massa andra säkert aspekter i det. Att det är, ja men det är ändå bra. Alltså det finns så jävla många omständigheter och ursäkter kring allting. Mm. Det kan man ju inte jämföra att byta jobb med en fysisk misshandel riktigt. Men den här drivkraften som vi människor saknar ibland bara. Det är svårt att hitta motivationen till den. Och då vill jag ofta ha en orsak för att kunna förstå. Inför mig själv också. En massa saker som jag undrar över.
Ja, och det är bra, man ska vara nyfiken.
Mm.
Nej, men då, det är jätteintressant. Alltså tragiskt, men väldigt intressant hur det funkar. Och jag är ju väldigt intresserad av just det här nedbrytandet av en människa. Vare sig det gäller fysisk eller psykisk misshandel. När man säger så här, men går vi första slaget? Ja, men hur gör vi psykisk misshandel då? Det är ju inte så tydligt, så man förstår ju inte det riktigt förrän det fan är för sent. Och jag tycker det är så fruktansvärt otäckt med människor. Vi kan kalla dem för narcissister eller bara vanligt psykiskt sjuka människor som gör så här mot andra. Men hur fantastiskt fina och charmiga och underbara de här människorna kan vara. I det läget när du kanske har bestämt dig för att nu måste jag gå härifrån. Och så bara vänder det till någonting helt fantastiskt. Något du aldrig upplevt förut. Alltså det är så här, man svävar på mål. Det blir som en drog liksom. Och så bara fastnar man i det igen. Det är som en jävla spindelnät. Och sen bara klipper någon bort det jävla nätet. Och man faller så jävla hårt. Och där börjar dalbanan upp och ner. Det är också en sån här varningsgrej för mig nu, liksom att berg- och dalbana deluxe, liksom, det är inte, för mig är det en varningsklocka i alla typer, liksom. Det spelar ingen roll om relationer, jobb, allting. Liksom. Men när märker man, när i en psykisk misshandel, när man blir illa behandlad överlag, när märker man att jag måste sätta stopp? Då. När är gränsen nådd liksom? Och jag menar, jag skulle vilja säga till alla så här, men har du någon gång blivit kränkt ordentligt och känt att du får fan ont i hjärtat av det här, den här människan gör, så kommer det troligtvis att fortsätta. Jag skulle vilja säga så till alla, men det är inte så pass enkelt.
Nej, och sen så får man inte blanda ihop det med ett vanligt bråk eller tjafs, för att som jag till exempel, när jag har en konflikt, då är jag lite inne på krigsföring.
Mm.
Det vet jag att vi har snackat om, jag vet inte om det är podden eller inte. Och då men det handlar inte om att jag misshandlar dig psykiskt, för det gör jag inte. Utan vi har en jävla hetsk diskussion, det kan finnas så mycket detaljer, jag har temperament som... Medan du kanske är jättekonflikträdd och så bara... du vet, och så helt plötsligt så blir man liksom... kallad för någon som manipulerar någon, till exempel.
Mm.
Ja, men jag tänker att en psykisk misshandel är väl den dagen man vaknar upp och inser att man har blivit manipulerad. Och kränkt. Men hur kan det se ut? Ja, jag vet inte. Och det kan ju gå en hel livstid innan man inser att man har blivit manipulerad. Jag önskar att jag hade svar på den frågan. Vad har du för bra svar?
Det som jag har tagit upp det här förut, men det är så jävla tydligt för mig. Och det är återigen det här med barnen, eller man kan ta bästa vännen-metoden som jag gillar också. Men när jag varit skickad till kvinnojouren den gången, jag tar historien igen. Och jag sitter där med min dotter, jag är höggravid. Och jag undrar varför är jag här? Och de säger att berätta om din situation. Och då säger de, det här är psykisk misshandel. Och jag säger, det är inte alls det. Jag skulle aldrig bli utsatt för det. Jag är alldeles för stark för det. Jag skulle aldrig tillåta det. Och så säger hon så här, okej, din dotter som sitter här. Om hon skulle vara i en liknande relation, vad skulle du göra då? När hon blir äldre. Då sa jag, jag kommer aldrig glömma det. Jag skulle bränna den där jävla snubben. Jag skulle knivhugga honom, skulle döda honom. Jag skulle stycka honom, jag skulle döda den där människan. Så jävla hårt. Och bara, ja, och vad är det du tror att du lär henne? Och då, det var som att liksom någon bara spräckte hål på hela ballongen. Jag bara, det är klart som fan det är psykisk misshandel. Här sitter jag 10 minuter innan och säger att det inte är det. Men när hon jämför det med min dotter som är det mest värdefulla i mitt liv. Vilket jag uppenbarligen inte var. Så vart det så jävla tydligt. Och just det här att gå ut ifrån sig själv. Se det objektivt. Med någon annan människa som jag värderar väldigt högt. Förstår vad jag tänker? Vi säger att jag hade sett dig i min situation. Jag hade inte heller tagit det.
Mm.
Jag hade nog styckat honom också. Eller henne den det. Ja, men alltså, förstår att man liksom så här. Ja, men för att jag vet inte varför. Och precis som du sa. Jag vet inte varför vi inte värderar oss själva högre. Som vi värderar våra barn. Hade jag gjort det, då hade jag inte varit i den situationen. Jag hade aldrig varit kvar där då. Jag hade styckat honom. Så att det är väl det jag känner. Att om man har kraften och orken att bara gå ut ifrån dig själv. Se det här från en annans perspektiv. En annan människa. Sätt en annan människa som du tycker om i din situation. Hur jävla ont den gör. Försök se det framför dig. Känner du då att det är fel, då är det fan fel. Även mot dig. Du ska inte heller behöva ta det här om ingen annan ska behöva ta det.
Nej. Det är att man kan vara objektiv också. Alltså att man är... Ja. Tror vi kan lösa det här idag?
Nej.
Men också en annan grej som jag också... Som igenkänning. Jag pratade lite med en annan kvinna. Och då var det ett fall kan man säga. Där domstolen beslöt att barnet skulle tillfalla pappan som... Vårdnaden av barnet skulle tillfalla pappan som dessutom avtjänade ett fängelsestraff och som dessutom har haft sexuella övergrepp på barnet. Och barnet vill inte alls vara där, man har gjort olika utredningar. Och det finns tillräckliga bevis för att barnet inte ska behöva vara hos pappan. Då pratade jag lite med den här kvinnan då. Det var inte henne det handlade om utan vi pratade om situationen. Och då sa hon så här, hon bara, okej. Okay. Ja, men alltså... Min man sa till mig faktiskt häromdagen när vi pratade om det här caset att jag känner ingen som dig. Jag tror inte att jag har aldrig sett den här sidan av dig, men du är ju fan en mördare. Och hon bara, ja, det är klart att jag skulle mörda den här mannen, den här pappan till mina barn om han kommer ut i fängelset. Jag hade inte tvekat en sekund. Han ska inte ha mitt barn så han kan i smyg sätta på våran 5-åring när jag inte är där. För jag har förlorat vårdnaden för att jag är lite... labil som domstolen kallar det. För att jag hade gått på låt säga något smärtstillande för att han har slagit sönder hela min kropp och jag har typ inga revben kvar och så vidare. Och jag typ går på kryckor för att min ryggrad, han har typ slängt ner mig från en balkong. Okej. Okay. Då hittar jag den här sista styrkan och skulle egentligen döda honom. För att barnet har jag förlorat ändå. Jag har ju hellre barnet i en fosterfamilj.
Mm.
Och jag kunde ingenting annat än att hålla med.
Nej.
Jag undrar om man har den här kraften. Nej, man måste ju ha det. Ändå så blir det så få män som blir mördade och kvinnor. För att inte lyckas. Men alltså, jag bara kände så här, fan. Det här har jag ju aldrig vågat prata med någon. Liksom att man... Min ilska. Och jag tror tyvärr att min ilska skulle kunna ta över. Och jag hoppas att den gör det.
Mm.
Om någonting som... Alltså, nej men...
Ja, men hur kan man inte känna så?
Ja.
Jag tror att man är... Jag tror inte att man är ärlig.
Jag tror om man skulle kunna göra det då?
Ja.
Ja, men jag också. Det är också så här... Om någon utsätter mitt barn för någonting. Det är det här jag menar. Men om någon utsätter mig för någonting. Våldtäkter. Liksom att mannen kräver sex i ett förhållande. Nej, då sätter man inte kniven i honom.
Nej.
Och så fort det kommer ett barnen bara pang säger det.
För där är rätt intressant, för att just det där i den relationen som jag gick ur då, den här jobbiga skiten. Där, jag kommer ihåg att jag sa det till dig, att jag önskar honom död.
Ja.
Jag önskar honom död så jävla mycket. Jag önskar att han åker härifrån och så ringer de och säger att han har, det är en olycka, han har dött.
Ja.
Och jag önskade det av hela mitt hjärta. För att det här, jag skulle slippa problemet med döda honom själv. Ja. Nej, och ta beslutet. Och mina barn skulle slippa uppleva det här i äldre ålder.
Ja, de skulle få trauma för att pappa dött. Men ja, det är det.
Men jag var inte beredd då att döda honom själv. Och där hade jag en gräns liksom. Av många olika anledningar. Så att det är klart att man har en stund gräns. Men har man, jag tror inte att när det gäller ens barn, hade det hänt mina barn? Jag hade inte tvekat heller. Det enda som hade fått mig att inte göra det är att jag inte skulle få hand om mina egna barn då. Att
ja, men det har du ju inte, för du har redan förlorat vårdnaden.
Ja, och har jag gjort det, då är det redan kört. Då kan han lika gärna dö.
Ja, då kan barnet, jag sitter inne, och då får man några år. Oj, oj, oj. Och så städar man toaletterna, sen man ut efter ett år. Det är skitbra.
Eller så får du mer som kvinna för att du dödar en man. För män är lite högre stående, vet du.
Absolut. Mm. Men väl ute så har du säkert ingen vårdnad av dina barn heller. Självklart inte. Men du har ju redan förlorat dem. Så vad fan har du kvar att förlora?
Ja.
Ingenting. Alltså jag fattar inte hur man liksom kommer kunna återhämta sig från något sånt. Helt jävla ärligt.
Alltså det kan vi publicera här, tror du?
Jag vet inte, vi har precis erkänt mord. Så jag vet inte. Nej, helt ärligt.
Överlagt mord, eller vad säger man?
Jag har ingen aning. Men vi sitter ju typ och säger att vi skulle kunna mörda människor som skulle göra illa våra barn. Men ja,
det jag säger som jag brukar. Jag säger bara det som andra människor tänker. Jag är helt övertygad.
Du säger det i domstolen också.
Ja. Bra,
alltså,
bra.
Jag tänkte ju bara, det var inte mitt fel att han dog.
Nej.
Nej, alltså, han får skylla sig själv.
Tankarna liksom tog över kroppen. Jag har ingen skyldighet här. Du, jag tycker vi avslutar.
Mord eller inte?
Ska vi döpa det till det? Vi hade ingenting att prata om. Nej. Först. Nu bara sitter vi 45 minuter senare och bara, kan inte ens sluta liksom.
Där ser er. Men jag ska också lyssna på det här avsnittet. Börja med aprilskämt. Ja, vårt morderkännande har varit aprilskämt då, kan
absolut,
säga.
April, april.
Din dumma sill.
Vi kan lura dig vart vi vill.
Tack för idag.
Tack.